nytt år, nya tag. 2017 är här och det är också vi är med podden Klocksnack tillsammans med Nymansur 1851. Lite förändringar i poddsetupen. Viggo har tagit en liten studiepaus, men hav förtröstan för vi har en ny stjärna med oss i studion och det är Federico från Nymansur. Välkommen hit Federico.
Tack Denke.
Kommer en liten presentation av Federico alldeles strax, men jag tänkte först prata att i det här avsnittet så kommer vi prata om nyheter och förväntningar från de olika klockmässorna som går av stapeln här på vårkanten. Vi kommer prata om SIHH och vi kommer också prata lite om Basel och kanske få äta upp ett annat av det som sades om Basel förra året. Men vi börjar väl och ta oss en lite närmare titt på Federico. Federico, du som är ny för våra lyssnare, kan inte du berätta lite grann om dig själv? Få en liten presentation så att vi får lära känna dig ordentligt innan vi kickar igång med dagens ämnen.
Ja, vi har några företag som har jobbat lite längre faktiskt, men jag tillhör det gamla gardet här. Jag började på Krons 98 och pluggade och behövde ett extra jobb och fick anställning där, jobbade helger. Kunde egentligen ingenting om klockor. Eller,
var du intresserad av klockor då?
Nej,
var det bara liksom
nej.
En...
jag behövde ett jobb. Jag började försörja mig under studietiden och hade egentligen ingen erfarenhet av retail eller butik heller för den delen, så det var ett under att jag fick det här jobbet. Men jag hade tur, jag fick komma dit, fick jobba helger och lite sommarlov och sådär. Och där upp kom intresset för klockor.
Var det love at first sight? Blev det sådär så att du klinade den här drömmen? För att jag tänker om en klocknörd som kommer in blir ju... Du vet, det är som att börja jobba på bank för någon som gillar pengar. Man får ta hem hur mycket pengar som helst.
Eller inte.
Men känslan?
Nej, men det var det. Jag kommer ihåg när jag prövade en Omega Seamos, Bondklockan, första gången. Då förstod jag vad det var när jag satt den på handleden och den här blåa fina tavlan och länken. Då fattade jag vad för någonting.
Vad hände då?
Nej, men du vet, det är svårt att uttrycka det i ord. Man blir kär. Mm. Och sen var man fast. Mm. Så jag jobbade på Krons några år extra och intresset växte och jag började jobba fast där också. Och runt 2003-2004 så gick jag över till Nymansur på Biblioteksgatan där jag jobbar idag. Jag har jobbat som säljare, back office, after sale, butikschef. Och idag är min roll floor manager, så att jag ansvarar för golvet, säljarna och kontakt med kund och den biten.
Kul att vara här. Det känns superkul.
Ja, men super. Jag är en stort fan här. Jag har ju lyssnat på dig och Viggo här alla avsnitt, så att det är superkul att få den här möjligheten.
Ja, men vad skönt. Det är lite svårt att funka. Gillar man podden tillräckligt mycket, då får man till slut ersätta någon av oss.
Exakt. Så om två år kan det vara någon annan.
Ja, jag sitter löst, känner jag. Men bara för att, jag tycker vi hänger kvar lite där, för att det är ganska kul. Om man jobbat på, som du själv sa, du kommer in på Kronsur och Nymansur och är då inte särskilt intresserad av klockor, men blir.
Jag behövde ett jobb helt enkelt.
Ja, du behövde ett mer intresserad av jobbet än klockorna.
Ja, precis.
Du har ju varit kvar, så jag antar att klockorna har liksom trumfat jobbet, kanske.
Ja. Men det har det. Men om man älskar sälj och tycker det är roligt... Mm. Vad då är roligare att just få sälja fina armbandsur? Jag menar, du kan ju sälja traktorer eller vad som helst, men att få sälja klockor och vara i den här världen och möta de här kunderna i den här miljön och ha förmånen att få åka ner till manufakturerna och se den här världen. Så det är en ynnest. Så att det är svårt att hitta någonting annat i säljyrket som matchar,
ja,
matchar det här faktiskt. Så att, ja, och för all er klockesnack...
Nej, men man sticker ju inte från chokladfabriken.
Nej, man gör ju inte det. Precis, det borde ju... Nej, precis.
Men hur... Jag tänker på lite personliga favoriter och klockor och så. Du nämnde Seamaster, det är första kärlek.
Nej, men det var då. Och jag köpte den klockan faktiskt. Ja. Gjorde jag, så jag hade den ett tag. Jag brukar så här reflektera lite grann, så här, men hur länge jag har jobbat, för det blir 20 år nästa år. Jag brukar tänka på så här, klockor som gjordes och tillverkades när jag jobbade. Jag menar, du kunde köpa en Rolex Oysterkvarts. Mm. Kunde du göra Rolex Daytona, det är fortfarande Zenit-verket. Så då får man perspektiv lite grann på hur lång tid man har jobbat.
Och det kanske till och med var så att för 20 år sedan så kunde man faktiskt gå in och köpa en Daytona och få den samma dag.
Kanske inte.
Kanske
nej,
inte.
Det var redan då var det mycket.
Det var bra
men det är flera klockor som man tänker på att man borde ha köpt. Och hade man köpt dem då och har dem nu så hade man kanske kunnat pensionera sig lite tidigare, vem vet. Så, men jag brukar tänka på att tänk, Oysterkvartsen. Jag kunde ha köpt den direkt.
Men första favon, var det den första klockan du köpte också?
Nej, det var inte det. Det var först då, jag testade den och förstod att det här vill jag fortsätta med och tyckte det var kul. Min första klocka var en Breitling Chronomat Blackbird med UTC. Och ett sånt här velcro-band.
Jag har hört ryktesvägen att det såldes en hel del UTC på Krons back in the days.
Vi sålde flest UTC i hela världen. Alltså det här var ju 98 och hela 90-talet var ju liksom, Breitling var ju hur stort som helst och i början på 2000-talet så sålde vi enormt mycket och det var ju liksom mycket dörrvakter och liksom, som köpte de här klockorna. Vi hade kunder som köpte UTC. Och de köpte två UTC, för de hade den klockan 6, men de satte den också upp och ner klockan 12. Så att vi gjorde lite sådana roliga lilla custom-made-varianter av det.
Jag tycker att det är så jobbigt att höra sånt där, för jag tänker då att jag måste ha det. Du vet, vissa saker vill man göra för att det går, inte för att det är smart eller bra.
Nej, precis. Så, precis,
kan jag tänka. Ja. Men vi gled ju ifrån igen. Din första stora klockarkärlek, det var Omega Seamaster.
Yes.
Vad hände sen?
Jag köpte Breitlingen där och när jag fick ägaren där, jag trodde verkligen att jag var... Jag läste på KTH under den tiden. Det var ingen där som fattade vad det var för någonting. Minst imponerande.
Var enda dörrvakten på KTH.
Ja, men det är precis. Lite så. Ja. Jag fick ju inte ligga för den där klockan, kan jag säga. Jag köpte ju den Breitlingen och sen så sedermera så efter en liten stund tidigare så köpte jag även Seamaster där. Gjorde jag. Omega Speedmaster, morgonklockan, massor med Rolex, lite Panerajer, köpte en IWC portugis också, 3714, vanliga liksom klassik, vanlig kronografen, som fortfarande finns kvar. Det är rätt speciellt, just den klockan 3714 finns ju kvar i kollektionen idag. Och det är den modell som har funnits längst i IWC-kollektion. Alla andra modeller har de antingen uppgraderat eller gjort om eller så vidare. Men jag har haft lite olika klockor genom åren. Men det är inte så att jag samlar och behåller allting. Utan jag har väl istället på 7-8 klockor.
Men exempel på någon keeper, bara så vi ska få en feeling för om du fortfarande är dörrvakt.
Jag har inte kvar Breitling, kanske. Ja. Den har jag gjort mig av med. Men jag har en morgonklocka, Speedmaster. En sån. Och den köpte jag för en massa år sedan. Och sen så ville min fru resa, semester. Så jag fick ta och sälja den. Men den köpte jag för något år sedan igen. Och det är lite bra liksom, så tecken på att det är en keeper. Du har ägt en klocka. Av någon anledning så säljer du den av med klockan. Och så köper du exakt likadan klocka igen. Då är det en keeper.
Det har hänt mig med speeden faktiskt.
Ja, jag också. Ja.
Jag gjorde var inne på min fjärde speeder, tror jag.
Ja. Nu. Ja, du ser.
Ja, men det kul. Välkommen hit. Jag tycker det ska bli superkul att vi kan köra en säsong.
Ja, tack, tänker jag. Det ska bli superkul. Så får vi... Ja.
Dagens ämne. Vi har ju sagt att vi ska prata lite grann om den stora klockmässan i Genève som jag aldrig uttalar namnet på därför att jag är...
S-I-H-H.
S-I-H-H som jag brukar kalla den. Så att vi ska prata lite grann om nyheter därifrån. Sånt som vi tyckte var bra. Sånt som vi tyckte var... mindre spännande. Men vi ska också prata lite grann om den kommande Baselmässan. Federico, du som faktiskt är kompetent och koll, vad är den här SIHH-mässan för någonting? För den som mot förmodan inte har en blekaste susning.
Nej, precis. SIHH står för Salon Internationale de la Haute Horlogerie. Det är en av två stora mässor som hålls årligen i Schweiz, varav Basel World är den andra mässan. SIH är den lite mindre av de två mässorna om man tittar till antalet utställare. Richemont-gruppen, där Jäger, IWC, Panerai, Vacheron, Lagomarsenne, Cartier med flera ingår, är den som står och håller i mässan. Den skiljer sig mot Basel på det sättet att den inte är publik. Den är bara för återförsäljare, journalister, branschfolk.
Men har inte de börjat i år med en dag öppen?
Jo, de hade sista dagen var publik, ja. Och då kunde köpa biljetter och så vidare. Men jämför med Basel som är rakt igenom publik så är det en helt annan atmosfär.
Bara för att slänga upp en liten fråga på volley då. Vilken är finast att vara på?
Jag tror lyxigast i Ace of Age, för när vi kommer ner till Palexo, mässhallen här, så har du har ju olika restauranger och barer på själva området, och det är bara slår du ner och så får du beställa menyn eller ta ett glas champagne eller öl och det kostar ingenting. Nej. Så att det är en lyxigare inramning. Mm. Det är för övrigt 27:e gången den hålls i år. Mm. Du hade Baselworld först. Så då åkte vi till Basel och så var vi där 3-4 dagar och så direkt efter så åkte vi till Genève. Så SIHH låg efter. Mm. Men det där ändrade de för några år sedan. 10 år sedan. Så nu är SIHH i januari varje år och Basel brukar vara månadsskiftet mars-april.
Och vad kan vara bättre än ett poddavsnitt mittemellan?
Absolut, ja. Precis.
Klockrent,
precis. Ja, anledningen till att de ändrade tror jag för övrigt var att när jag kommer ihåg så mycket väl, vi var på Basel och så beställde vi massor med klockor, för det är det vi gör som återförsäljare. Åker där, tittar på nyheter och lägger årsbeställningar. Men när vi kom då, när det var SIHH några dagar senare, så hade vi inga pengar kvar, så att då var det mer strategiskt val som SIHH valde att flytta fram det där, vilket nog var bra.
Men låt oss prata om årets SIHH. Mm. Jag kommer att säga SIHH.
Ja, men vi gör det. För SIHH tycker jag också är enklare att uttala. Ja. SIHH är lite.
Jag tänker så här, vad förväntningar för årets mässa? Jag kan personligen säga, jag hade inte så stora förväntningar alls. Överhuvudtaget.
Nej. Nej, men det är precis. Alltså om man tittar 2015-2016, det har ju varit lite doom and gloom stämning över den schweiziska huvudindustrin. Tittar man 2016 så tror jag att den schweiziska klockexporten har minskat med 10% och de stora koncernerna har tappat mycket av sin vinst. Så att det är lite nedåtgående sådär, generellt. Och det är ju lite cykliskt att det går upp och ner och så vidare. Men de senaste åren så har det varit lite. Och där trodde vi då att vi skulle få kanske ett genomslag i form av nyheter som skulle presenteras och så vidare. Men trots det tycker jag att det är många märken som har levererat väldigt, väldigt bra. Man har också tagit beaktat också rådande omständigheter. Så att fine watchmaking, många modeller som har släppts lite mer liksom affordable relativt sett. Så att jag tycker att det var, jag var positivt överraskad över många modeller som kom trots rådande omständigheter. Sen kan jag säga så här, om man tittar på för vår marknad, vår lokala marknad i Sverige här, så vi växer ju. Så att, även om vi tappar kanske en del turistförsäljning så har vi en ökad försäljning i och med att intresset för fine watchmaking växer, och vi ser även hur Krons ökar sin försäljning. Så att vi märker inte på samma sätt som kanske industrin och hur man gör globalt sett.
Nej, jag hade som sagt inga förväntningar alls på mässan, mer än att jag förväntade mig så här, utifrån ett allmänt klocknördperspektiv så förväntade jag mig nyheter. Ja. Så hade jag liksom inte så här, jag har inte suttit och räknat ut saker eller spekulerat om saker som skulle dyka upp. Men jag blev positivt överraskad också, precis som du sa. Jag tyckte till exempel att det var ganska coolt att Panerai har släppt en 42 mm version av submersiblen, tycker jag.
Ja, precis.
För ett exempel.
Ja, men och det där är lite också, det är en av mina två favoriter, just den submersiblen 42. Jag har haft en PAM någon 87 000 meter med blå tavla som fanns för massor år sedan. Och det är en av klockor som jag ångrar att jag inte har kvar. Men en anledning till att jag gjorde mig av med den var att den var lite för stor. Och en submersible är ganska tjock i liksom, caset så generellt. Så att 44 plus stor är en ganska stor klocka. Sen börjar man bli lite äldre också. Nej, men den är fin. Och det är väl också så här, man gör en klocka som är liksom rätt i size, tycker jag. Bra storlek. Och Panerai har ju, det har varit många år med 47. Och det är fortfarande mycket 47 special edition som kommer och så vidare. Så att, men det här tycker jag är en bra, man tar en, liksom den ultimata dykarklockan, gör en 42, relativt prisvärd inhouseverk. Så det tycker jag är liksom en anpassning från ett klockhus sida. Liksom,
till den kommer väl också både stål och segel?
Ja, precis. Den kommer i exakt, det gör den. Sen kan man ju, den är ju då roséguldsvarianten är vattentätt till 100 meter, vilket är ju inte riktigt okej om man nu pratar dykarklockor och sådär. Men den är sjukt fin. Roséguld är jättevacker.
Jag skulle vilja se den i verkligheten, för jag kan tänka att jag tycker ofta att Panerajerna som är lite mindre, det finns ju en 40 mm variant till exempel.
Ja, du har ju med Luminor Pan 48 till exempel, ja, men de är på väg bort eller nej, den referensen är borta.
Jag kan uppleva dem som lite obalanserade nästan i storlek. Och det ska bli kul att se 42an för hur den liksom lirar i praktiken.
Ja.
Och om den inte funkar så kan man ju gå på det. De släppte väl en keramisk 49 mm också?
Exakt. Lab ID gjorde de. Ja. Den kan man gå på om man har turen och få en av de 50 som görs av den.
Vad heter det, 50-årsgaranti på den också?
50-årsgaranti, precis. Jag ser annonsen redan. Mm. Fortfarande 23-årsgaranti-tid kvar.
Ska du väl jag säga det? Det är lite snuskiga någonstans. Balanshjul i silikon.
Ja, precis. Ja, man får ju... Ja, precis. Man ser en bild.
Då blir det 50-årsgaranti.
Ja, precis. Nej, men det är ju lite av, även om den görs nu 50 exemplar, men det är ju lite av en konceptklocka. Och Panerai marknadsför den som future watchmaking. Mm. Alltså underhållsfri, smörjningsfritt urverk.
Men gör de en Mercedes-Benz här, säger liksom, vi har ingen rostskyddsgaranti för att våra bilar rostar inte. Ungefär samtidigt som alla bilar rostar det.
Ja, men precis. Ja, men det är väl lite den aspekten kring den. Men den är ju spännande. Man, alltså utifrån ett materialperspektiv så är de verkligen innovativa. Och det ska bli, förhoppningsvis så får vi in den, men det är inte säkert.
Men vad kommer en sån lista, om man får fråga?
Alltså, den kommer ligga runt en halv miljon.
Det är ganska schysst om någon säger en halv i samma mening som Panerai. Då vet man att det är en halv miljon. Det är liksom inte så här en halv tiobrakare.
Nej, det är sant.
Men det var inte bara de som körde keramiskt. AP körde väl en hel keramisk också, va?
Precis. Deras perpetual calendar. Mm. Ja, men precis. Royal Oaken är ju... Alltså, är det någon klocka som ska vara keramisk så är det just en Royal Oak. För om man tittar på de facetterna, de olika vinklingarna, både i bässen, i boetten, i länken, så har du en stål... Skulle jag ha en stål Royal Oak, vilket jag skulle vilja ha, men och inte har, men den skulle se ganska taskig ut efter att man barn och förlänger och så vidare. Och en oktagonal Royal Oak bässel som är illa åtfaren är inte roligt.
Nej.
Just därför då en keramisk variant av den, där kommer ju facetterna se ut precis som du gjorde när du köper den.
Mm.
Förutsatt att du inte får ett kraftigt slag om det spricker. Men
sånt kan hända.
Sånt kan hända. Så, men den är jättefin.
Vi har ju faktiskt pratat om sabrering förut.
Ja, ja.
Sabrering är ingenting man ska göra med keramisk.
Nej. Det är dumt. Just alltså, om man nu ska prata om akilleshäl och utifrån keramik, så är det just liksom impulsaktiga stötar som är liksom...
Det är just sabreringen som är... Precis. Akilleshälen för en klocka med keramisk.
Då är det bättre att ta en stålvariant kanske. Så i år så släppte AP även de här färgglada, lite tuttifruttiga-aktiga divers i fem olika färgutförande. Rätt coola faktiskt att ett sånt gammalt klockhus med det renommet som ändå AP står för gör någonting lite crazy. Rätt coola faktiskt. Mm. Och vi har faktiskt fått lite frågor på dem där. Så det
tänkte jag faktiskt, det funderade nästan på, säljer sådana klockor?
Ja, men de gör ju det. De gör det. Jag menar, om du jämför någon färgglad klocka av ett lite mer contemporary eller nutida märke med färgglad klocka från ett klockhus som har en hundraårig historia, så kanske det är intressant.
Mm. Det kanske inte är kö utanför butiken.
Inte riktigt så, men vi har de som appelleras lite av den typen.
Jag tycker att det är lite roligt att få... Det tycker jag är roligt att få lite insikt i, lite inblick i faktiskt. Hur mycket av de här liksom lite mer freakade grejerna säljer. Från mitt nördperspektiv så är det ju alltid där jag landar ju alltid i så här att en Rolex Submariner är fantastisk.
Ja.
Och sen bara hör jag liksom hur både jag själv och min fru jaspar och säger så här, de ser likadana ut som alla mina andra klockor. Och så tittar jag på min klocksamling och så gör de det. Det ser likadant ut. Varenda våning i klocklådan.
Fast det är lite de som frågar efter en offshore diver limegrön. Det är ju inte oftast deras första klocka, utan de har ju en 16610 Submariner. Och så tänker de så här, nu måste jag göra någon form av förändring i mitt liv här. Gå lite wild and crazy. Så då köper de en limegrön klocka.
Den vakna och initierade lyssnaren hör att det Fredrico gör precis nu, det är att sälja en apa till mig. Limegrön. Jäger tyckte jag verkade ju släppa en hel del nytt under SIHH. Det mesta rann av mig som teflon, utom två klockor faktiskt. Eller två modeller. Det ena var den sinnessjuka JLC Hybris Artistica, som bara liksom är någon sorts galen diamantskapelse med turbion. 5X. Jag tänker så här, det är knäppt och därför så tycker jag om det lite grann. Och sen så gillade jag den nya Memovoxen. Den blå.
Den tycker jag är fin också. Mm. Det var ju, Memovoxen fyllde ju här 60 år. Mm. Förra året. Och då släppte de just den blåa här med velcrobandet. Jättefin klocka. Som tyvärr också bara levereras till deras egna butiker. Men någonting som presenterades från Jägers sida på SIH här nu var ju tre stycken nya Master-klockor. Mm. Master-kollektionen fylldes för 25 år i år.
Grattis.
Så, och de släppte en Date, en Chronograph och en Geographic. Mm. Med fantastiska sektorurtavlor. Och alla de tre klockorna har fått ett otroligt bra genomslag här. Både i förfrågningar som vi fått till butiken, men även på olika sociala medier och så vidare. Och där tycker jag också att det är en där tänker de rätt. De gör en av en redan befintlig modell som har funnits många år, så gör de en mer spännande urtavla, ganska enkel. Mm. En enklare urtavla också, för det är applied, det målade...
Målade index. Kom det inte nya urtavlor till Reverson också?
Alltså hela Reverson har ju... den fyllde 85 år förra året. Och man har ju tagit ner... Den kollektionen har ju varit enormt stor från ett antal olika referenser, så den har man ju smålat av lite grann och tagit bort massor med referenser. Gjort automatiska varianter av reversen, och det känns så där. En revers ska ju vara manuell, om du frågar mig. Och i år så har man tagit tillbaka flera modeller som är nu manuella istället för automatiska. Så de har gjort. Men just Master Control Daten är fantastiskt fin, och den kan jag verkligen rekommendera att kolla upp, för det är en otroligt vacker klocka. Mm. Och ska man plocka en specifik klocka som är liksom, ja, möjlig så att prismässigt, så tycker jag den tar första pris. Sen har vi, jag menar, Langhorne-Söhne också. Mm. Där var det, med tanke på Langhorne-Söhne är ju tysk tillverkare, gör klockor bara ädelmetall. Och de gjorde ju en som alltså, årets liksom talking piece, i deras Turbograph Perpetual Polymerit. Mm. En fantastisk vacker high complication klocka. Och där tycker jag det är modigt att göra en sån grej.
Varför tycker du om den?
Ja, men därför att den det är ju en sån klocka som man kan fascineras och drömma kring, och som visar just tjusningen och liksom essensen av fine watchmaking. Mm. Alltså göra den här lilla maskinen med de otroliga komplikationerna. Mm. Det är en tourbillon, en fusée and change transmission, vilket är en constant force komplikation. Kronograf med rattrapant och en perpetual calendar. Så nästan en grand complication. Det saknas bara en striking mekanism här. Striking komplikation för att det ska vara det. Och de gör det så otroligt vackert. Mm. Det är som en piece of art. Lite artisteri.
Du ser lycklig ut.
Nej, men man blir det. Men titta på en datograf up-down som en kronograf variant, och så vänder du på den. Det blir man lycklig av. Det här är gånger 10. Mm. Så den var väldigt, väldigt kul. Sen släppte de också en ny Langhet Monfas. Mm. din favorit, Denke. Den komplikationen. Men det här gjorde de gjort en ganska rolig grej. Därför att de flesta månfaserna, eller alla månfaser, mig vetligen. Du vet ju inte, om du tittar på skivan, du vet ju inte om det är dag eller natt. När du tittar på månfasen. Du vet ju det om du tittar uppåt naturligtvis. Ja. Men om du tittar på klockan så vet du inte det. Då har de gjort en variant nu, en modifiering av den klockan. För den har funnits som modell tidigare, eller finns som modell tidigare. Då har de gjort en dag- och nattskiva. Så du har en roterande disk under själva månen, månfaskomplikationen, som visar då om det är natt, och då har du lite stjärnor, och så har du en liten ljusblå bakgrund när du har då dag. Men det tycker jag också så här, ett nytt roligt sätt att göra en ganska cool månfaskomplikation. Det kanske är någonting för dig.
Alltså, nej, you lost me at stjärnor. Jag vet inte vad det är. Jag kan ju imponeras av komplikationen som sådan, att man kan liksom att man gör att det finns och så. Alltså, det i sig kan ju vara horologiskt intressant. Men jag kan inte se mig själv bära en krocka med månfas. Det liksom funkar inte. Jag vet inte vad det är. Jag tror att det är någonting med själva estetiken just kring stjärnorna och liksom en liten måne, och så ännu hellre liksom när det är liksom när månen eller solen ser ut som en liten gubbe. Då tycker jag att det blir liksom riktigt jobbigt.
Okay.
Så att det, för mig så handlar det väldigt mycket om estetiken kring månfasen. Plus att jag förstår ju varför man gör en krocka med månfas, därför att det går. Men så. Nej.
Det finns ju roliga komplikationer och kanske mer nytt och liksom komplikationer än månfas. Å andra sidan, till slut vilken kalender som helst. Det är alltid så här, fullmåne, nymåne, halvmåne.
Jag vet.
Varför har vi det?
Nej, jag vet inte. Det kan man säkert kopplas upp med bondepraktiken eller något. Jag vet inte. Nej, men jag är en enkel kille från landet. Så att jag gillar ju bruksiga saker. Och månfas, det blir lite för liksom... Det blir lite för mycket kanapé för mig.
Ja, jag förstår. Jag har ingen månfasklocka själv. Nej. Det har jag inte. Men om jag skulle köpa en och jag hade möjlighet, så tycker jag Langes månfas, och just twisten då att du har nu en roterande disk under själva månfasskivan som roterar. Det tycker jag är en väldigt bra liksom. Det är smart gjort. Så Lange tycker jag levererade väldigt väldigt bra. De gör ju inte, men de gör ju 5000 klockor per år cirka, och ja, men de levererade bra tycker jag.
Vad har vi mer som dök upp där på SIHH? IVC?
Return of Da Vinci.
Bara en sån sak.
Ja, precis. Och det är lite så här roligt också. När jag började på Nymans där, bara på 2000-talet, då var ju Da Vinci rund. Vilket den har varit sedan 1985. Och så någonstans där 2007 så blev den tunnelformad. Jag för övrigt är nog den enda i världen som har sålt två Da Vinci till under en samma dag. En och samma dag till två olika kunder, helt oberoende av varandra. Det är ingen som har gjort det. Ja, i alla fall, det var en liten avstickare. Men precis, så i år har man då återlanserat den runda varianten av Da Vinci. Och det var väl mässans kanske mest oväntade release. Får man väl säga.
Man vet att det är två nördar som pratar när återgången från tunnelformat till rund boett på en IVC är det mässans mest oväntade.
Det finns ju massor med oväntat, och det fanns massor av komplikationer och massor med märken som har presterat fantastiskt bra och så vidare. Men om man tittar på Da Vinci som klocka, IVC gör så att varje år så lanserar de och fokuserar på en familj. Förra året var det piloten, året innan så var det portugisen och så vidare. Så att, och i år var det då Da Vincis tur som var liksom dags för en remake. Och det var nödvändigt också för att i ärlighetens namn, den tunnelformade Da Vinci var inte det som mest
avsäljande klocka. Nej, jag håller, det är mycket, mycket roligare med en rund Da Vinci.
Ja, precis. Sen för er som, om ni inte ser Da Vinci framför er, så är det en lite speciell där, för att hornen ligger ju liksom attached på boetten. Så den har ju ett väldigt speciellt uttryck, och kanske inte så skandinaviskt. Om du vill ha någonting som inte alla andra har, då är en Da Vinci en klocka för dig.
Så är det faktiskt med ganska många modeller, kan jag tycka. Att det kan vara lite pråligt. Och så tänker vi i ljusa, väldesignade, enkla Skandinavien. Så tänker vi så här, men gud vad pråligt. Men vi missar ju att i resten av världen, i civilisationen, så tycker vi faktiskt att det är mysigt med pråliga klockor.
Ja, det är ingen storsäljare kanske. Nej. Kommer det inte bli. Men vill du ha någonting som har lite mer karaktär och titta på deras perpetual kalender. Det är fantastiskt fint.
Du sålde ju faktiskt två på en dag, så jag vill nog säga att
det är en stor säljare. Är det någon som ska sälja det, så är det jag. Så att, nej, men så det var väl lite oväntat att de någonting som var lite roligt sådär var Mosrensi, deras kampanj Make Swiss Made Great Again. De gjorde en klocka, Swiss Mad Watch, där boetten, schweizisk tillverkad ost. Och Mosrensi är ju ligger i Schaffhausen, så de har ett släktskap till IWC. De gjorde bland annat den här Apple Watch, för ser ut som en Apple Watch fast ett mekaniskt urverk, och gjorde en ganska rolig marknadsföring kring det där. Så de är ganska roliga i sitt sätt att tänka och i sin marknadsföring. Vad de syftade med den här Mad Watch var just en kritik mot vad Swiss Made stämpeln innebär. Från nu 1 januari 2017 så Swiss Made, då betyder det att 60% av komponenterna i en amerikansk klocka ska ha schweiziskt ursprung för att kunna då kalla sig Swiss Made. Och då gick man upp från 50 till 60%. Mm. Och det är de kritiska. Och det tycker jag med rätta. Så vad de har gjort i samband med den här kampanjen, så har de tagit bort Swiss Made-stämpeln på alla sina urtavlor. Så, men det är en väldigt rolig, de har gjort en rolig film där också som paroderar lite på Donald Trump, Make America Great Again.
Så den kan jag rekommendera. Det är dessutom så är ju faktiskt ostklockan ganska rolig.
Ja. Mm. Ja, men det är den. Nu vet jag inte exakt vilken ost det är, men det är någon schweizisk producerad ost. Armbandet är kohud.
Yes.
Är det?
Det är vi ska säga att osten är innesluten i...
Ja, det är ju lite av ett kompositmaterial. Ja. Så man har tagit ost och så har man tagit någon polymer, någon plastaktigt, och så har man gjort en komposit av det där. Mm. Som då man ska vara hållbart. Vet du vad den kostar, Henke?
Nej.
Nej, för att om de nu säljer den här så ska då pengarna gå till någon foundation som...
Vad kostar den?
1,081,291 schweizisk franc. Och då undrar man, varför då? Jo, därför den 1 augusti 1291 så slogs tre kantoner ihop och blev federation i Schweiz. Så 1,081,291. Så den 1 augusti år 1291.
Då blir ju min naturliga följdfråga, hur många kommer det komma in till Nymans för oss som är sugna på en ostklocka? För oss som vill både veta tiden och snacks.
Med tanke på att de gjort en klocka och vi inte säljer varumärken, så jag vet
noll.
Inte hur
man... Noll!
Noll, tror jag.
Noll! Nej, men jag är faktiskt helt med dig. Det är otroligt cool grej att göra. Och det blir ju också lite sådär, i och med att klockbranschen är ju, vad ska vi säga, hyfsat konservativ. Så blir det, tycker jag att det är lite uppfriskat faktiskt. Mm. Med någon som vågar göra någonting som är lite mer... Det känns samtidigt rätt avslappnad grej att göra.
Ja, men det gör det. Och det är inte bara för sakens skull att just vara avslappnad. Att det finns ett syfte med det. Så, liksom. Så att jag uppskattar också något i deras innovativa och lite så här pushar övriga industrin. Ja. Alltså, vad betyder Swiss Made egentligen?
Om du får lista själv då, fem roligaste nyheterna på mässan, vad skulle du säga då?
Alltså,
eller roligaste, men det som du, ja, de fem grejerna som du gillade bäst.
Ja, alltså jag gillade Jägers Master med de här sektorurtavlarna. Det tycker jag är fantastiskt fina, och det är en klocka som jag vill ha den. Jag tycker APs keramiska perpetual kalender, som också så här Dreamwatch. Jag gillar Lange 1 månfas. Så jag gillar turbografen också, men den är liksom out of reach på något sätt. Jag gillar twisten där med den här dag-natt liksom, skivan. Sen så tycker jag Submersible 42 mm. Det är också så här. Mm. En sån kan jag mycket väl kunna tänka mig, och jag tror att vi kommer många som frågar efter den. Ja, men det är de fyra klockorna jag tycker jag har liksom.
Jag är helt enig med Panerajen. 42 mm, det känns intressant. Jag vet inte riktigt varför. Jag gillar ju 44 mm Panerai också, men 42 känns ändå, det känns, jag skulle vilja se den live. Så den får, tumma upp. Sen, alltså jag gillar ju Cartier Panther. Jag
tycker, varför då?
Nej, men jag vet inte. Jag bara, du vet, jag bara känner så här att
men det, till dig själv?
Nej. Det vore ju jättefånigt om jag gick omkring med
en diamant. Eller väldigt manligt.
Nej, men jag det kanske är någon sån här, kan vi kalla det för, det kanske är ett barndomsminne, jag vet inte.
Okej,
jag förstår. Den är söt. Så här, jag kanske har blivit lite blödig med åren. Att jag tycker att jag börjat gilla så här. Nästa grej kanske att jag bara kollar kattklipp på YouTube, jag vet inte.
Jag lovar.
Det är någonting mer som jag gillar. Och sen tycker jag också att Bowman Mercier, Shelby-dinkan.
Blåvita.
Ja, precis. Och då ska jag säga det. Va? Ja, jag vet. Det är så sjukt skeptisk upp det.
Är det en klocka som du är som, liksom, den här, vet du, borde vara kriminellt. Du får inte göra den här. De kommer inte sälja 4 sådana klockor.
Nej,
inga som köper sådana tavlor.
Exakt. Det är så här, det är så dumt. Så att någonstans, men det jag gillar är att på bilden i alla fall, så det känns som att de ändå har fångat Shelby-färgen. Det här liksom blå, den här blåvita, beigeblå, gräddvita brytningen mot det dammblå. I min bok så tycker jag att det är coolt. Men det är ju jättedumt. Varför gör man en sån?
Ja, precis. Jag har sett den själv och det var en sån här, vad de gjort.
Ja.
Så. Ja, vad spännande. Ja.
Nej, men det är väl det. Jag tycker att den här 49 mm Panerai med kolfiber. I kolfiber är cool
Lab
också.
ID. Ja. Ja, men den är ju, återigen, det är en konceptklocka och lite, möjligtvis kanske en inriktning på hur mekaniska klockor, hur man kommer liksom, paketera och sälja och tillverka i framtiden. Ja, vad kände du, Denke? Vad var det någonting som du kände att det där var jättekonstigt?
Bowman Mercier.
Ja, men den sa ju precis att du gillade det.
Ja, jag vet, men den kommer på den här listan också.
Okej. Det finns med där också.
Ja, det finns med där också.
Försöker du rädda ditt ansikte?
Nej, jag tror att alla som har hört mig prata den här podden vet att jag har inget, finns inget face att rädda. Jag har ju sagt, jag fick reda på det att jag tydligen så utnämnt klockor som jag sågat har jag sedan utnämnt till årets bästa släpp. Så att, så här, det kan bli lite hur som helst.
Men det visar bra på att du har en individuell och liksom, du följer din egen väg. Det tycker jag är bra.
Ja, sen tycker man, får inte vara sämre man än att man kan ändra uppfattning. Men nu är jag faktiskt ändå lite inne på Basel och recap från 2016. Air Kingen är ju en sån klocka som jag tycker vuxit ordentligt. Samma sak, den bruntavlade Yachtmastern har också vuxit på mig lite. Jag kan inte riktigt se mig själv bära den, men vilket jag kan märka ingen. Jag tyckte den var lite så här, när jag såg den först på bild, men sen så tänkte jag
Nej, men det är precis. Ja, men det är ju också, det kanske inte är heller en klocka som jag själv personligen skulle köpa, men det är också en klocka som jag tycker är väldigt väldigt fin, och den, alltså färgsättningen, nu är det inte första gången jag gör en klocka som bråder sår och ser guld och stål med en chokladtavla så. Men den kommer till sin rätt, verkligen den färgsättningen. Och jag har kunder som har när de sätter på sig den här klockan så bara, nej, vet du vad, kanske ändå. Och så prövar jag den och så inte riktigt samma sak. Sådär. Men det är en sån fantastiskt fin klocka som på rätt person så är det helt rätt klocka. Och då är det nästan inget annat som passar.
Nej, men vi hänger kvar lite på basen då. Så här, höjdpunkter floppar från förra året. Vad har gått bäst i butik? För att ta ett perspektiv på det. Vad har sålt bäst? Eller vad har folk pratat om mest i butik?
Det är två olika saker. Alltså, Talking Point är naturligtvis Sekton 500, Daytonan med keramiska ringen som släpptes här i stan.
Den har ju också varit en conversation piece även på KS.
Ja, exakt. Och det är nu överallt. Och vi får väldigt, väldigt, väldigt få av den referensen.
Hur långt kött är det då?
Det är ju inte så här. Om Rolex nu skulle helt leverera massor av sådana klockor, då får vi korta ner den där kötiden. Men med tanke på hur få klockor vi får, så är det väldigt lång kötid. Jag kan inte, liksom, det är svårt att...
Gillar du den?
Nej. Jag gör inte det, personligen tycker jag.
Det är inte jag heller. Jag har faktiskt provat den live.
Ja.
Jag tyckte att den var cool först, och sen när jag provat den, och då när jag provade den så konstaterade jag att det var att det tonen är inte riktigt min typ, det är inte riktigt min modell så.
Nej.
Men den var ännu mindre min modell än
generationen innan. Vilken svarta eller vita?
Båda
till och med. Ja. Mm. Det är ju inte ens jag gjort, kan jag säga.
Nej. Andra modeller som...
Ja, men det som har gått väldigt bra och som liksom rent kommersiellt så vi har sålt väldigt mycket, det är ju Datejust 41,
ja.
Guldstår, Rullstår. Väldigt, väldigt bra, faktiskt. Har det. Vi, jag menar, Joatmasten Guldstålen, eller Roséguldeln med den bruna tavlan har vi också sålt.
Ja.
Nästan allting vi har fått in.
Prata om elefanten i rummet också. Tudor.
Tudor, yes! Ja. Vet du vad, jag kan säga så här. På riktigt, vi har väntetid på de flesta Blackbeard-modellerna i stål.
Vilket är rätt remarkabelt med tanke på hur många varianter det finns.
Nej, men det finns inte så många varianter. Jag tror det finns, om man tittar Black Bay idag,
ja.
Så finns det, du har stålvarianterna och så har du tre utförare av dem.
Mm.
Du har den keramiska,
ja.
Du har Black Bay 36,
ja.
Och så har du bronsen. Mm. Vad är det? Sju modeller. Det är inte så många. Men titta vad du får. Du får en klocka 30 000 plus lite grann. Ja. Du får ett inhouseverk, KOSK-certifierad.
Mm.
Det är den ultimata startklockan. Tidlös, klassisk design, tål liksom att använda. Det är en klocka för dig. Ja, men den har gått väldigt, väldigt bra, och där har vi, idag har vi väntetid på den. Vi får inte all, och det är worldwide, så är det en succé. Jag pratar med en kollega nu som han har liksom beställningar och så vidare. Jag tror vi har säkert en 7-8 beställningar, och vi skulle behöva det dubbla. Vi får en.
Men grejen är, den har ju varit en snackis med klocksnack också. Folk har ju pratat om den här Black Bay varianten. Den dyker upp liksom överallt. Folk verkar köpa den och folk verkar gilla den, och folk...
Mm.
Där, har tagit den till sina små hjärtan.
Ja.
Vilket, det är kanon. För jag har, alltså rent på pappret håller jag med dig, men det är klart, inhouseverk, lite olika varianter att välja på till något hyfsat då, som du sa, humant pris. What's not to like?
Nej, precis. Precis.
Även den här säsongen så har vi med urmakare Henrik som svarar på våra frågor kring hur de små underverken till mekaniska ur hänger ihop. Jag bränner iväg en första fråga direkt. Lite specialiserad fråga, Henrik, men vad är hög haltning för betydelse på en klocka som annars håller tiden väl och har hög amplitud? Det är alltså haltning, det är att man får någon sorts beat error på exempelvis en timegrapher.
Ja, just så. Egentligen det som främst påverkas hur lätt klockan startar igång efter det att den har stannat, så att säga. För vad haltningen egentligen anger, det är utgångspositionen för liverstenen. Nu går vi in i väldigt tekniska specifikationer, men det är den delen som då agerar ihop med haken, men är monterad på balansringen då. Det är utgångspositionen för den, så har man en hög haltning på klockan så kommer det synas på en sån timegrapher som du pratar om. Och en hög haltning kommer ju alltså att göra att balansringen egentligen är lite... Det innebär att balansringen är avcentrerad från sin utgångsposition redan från början, vilket gör att när du börjar dra upp klockan så kommer det krävas att klockan har betydligt mycket mera kraft innan den orkar forcera igång sig om haltningen är hög. Vilket också gör... En hög haltning kommer också till viss del att påverka amplituden även när klockan är fullt dragen, eftersom egentligen nollläget är förskjutet från var det ska vara, vilket gör att åt ena hållet så kommer spiralen i balansringen att skapa ett ökat motstånd kontra att haltningen är noll.
Vad var det som fick det bli just urmakare, och vad är det med klockor som du känner är det här är liksom grejen för mig?
Ja, det är ett intresse som ständigt har vuxit ända sedan jag började på urmakarskolan och blev urmakare. Det var egentligen inget självklart val från början. Jag började på urmakarskolan i 25-årsåldern, så jag hade ett yrkesliv bakom mig innan. Men jag har ständigt haft ett intresse för mekanik egentligen, och även matematik. så föll det sig bra. Jag hade bestämt mig för att jag skulle börja plugga och hade sedan många år tillbaks visste jag om att Umakarskolan också låg i Östergötland, men det var liksom inte så där självklart att jag slutade gymnasiet och hoppade direkt dit, för det fanns annat i livet också, men klockintresset fanns där i bakgrunden redan innan, så att säga. Och allt sen första dagen jag klev innanför dörren där så har intresset bara vuxit på mig. Så att jag är idag väldigt, väldigt glad över att jag fattar det ganska udda. Men ändå ja, väldigt nöjd med det beslutet faktiskt. För som sagt, jag har hållit på med klockor nu i 12 år. Och jag hade ju inte ens kunna föreställa mig vilken fantastisk värld faktiskt är med klockor då, även om jag som sagt var intresserad redan innan, så intresset har bara vuxit på mig.
Men om vi blickar fram då, tittar på Basel i år, 2017, och inte hänger kvar i det förflutna, utan vi tar nya friska tag. Vad har vi för förväntningar på Basel? Basel, jag kan inte låta bli att tycka att Basel är lite, känns lite poppigare liksom, än SOH.
Ja, men bara det att mässan är publik. Det är en fantastisk atmosfär. Och sen ligger den rätt i tid också. Mars, april, det är vår där nere. Du sitter på uteserveringen, du käkar en snitzel, tar några glas öl och kollar på klockor. Det är ju fantastiskt. Jag älskar Basel. Det är helt magiskt. Ja. Har man möjlighet, snälla, åk ner, upplev känslan. Det är väldigt svårt för boende dock, men lyckas med det så rekommenderar jag starkt, för det är en fantastisk upplevelse.
Vad vill du se då? Vad vill du se på Basel 2017? Vad vill du se? Säg bara.
Ja, men jag gillar ju Sidwellen. Jag vet att du har en och jag har faktiskt också en. Och den fyller ju år. Den fyller ju 50 år i år. Så det är ju en sån här. De kommer ju göra någonting med den klockan.
Måste. Det här är så bra att både du och jag är lite Sidweller sådär.
Och det ska bli jättespännande att se. Och det finns ju, går man på olika klocksajter och forum, så finns det ju massa med photoshoppade varianter med röd text och de här D-dial-tavlorna som då skiftar, går mot det mörkare som Deep Sea till exempel.
När jag såg den där liksom hemkörda mockupen på en Sidwell med lite röd text, så jag varit lite så här att jag kände att jag vill att de ska göra en sån.
Ja.
Jag skulle verkligen vilja det. Jag skulle faktiskt vilja det. Och jag skulle vilja ha en.
Mm. Ja, men jag med. Jag, precis.
Sen inser jag att den kommer förmodligen vara sjukt överprisad.
Men, ja, och väldigt svår att få, tror jag. Jag tror de kan sätta vilket pris som helst på den där. Nästan i så fall. Om de nu skulle göra en sådan. Sen är ju Rolex liksom. Rolex works in mysterious ways. Det man tycker är så här, självklart, där borde de göra. Det är väldigt sällan det sker. Det man definitivt kan säga, liksom, om man nu ska göra en prediction här, det är ju att vilket är väldigt safe och fekt på ett sätt, men Datejust 2 i stål som fortfarande finns kvar kommer säkert att göra som Datejust 41.
Så kallade hocker.
Ja, precis. Den kan man vara överens om att den kommer. Ja. Nej, men det är väl ganska tryggt. Så. Sen finns det ju GMT Master stål med kokring också, sådär, inte heller liksom.
Men så pratar man inte om det varje år.
Och så kommer den aldrig. Nej, precis.
Men bara därför så tror jag att den kommer komma i år. Bara därför så tror jag att Rolex kommer inte göra. Nej, nu kan vi betta. Vi kör vår betting.
Ja.
Jag tror att Rolex, det är inte roligast att spekulera om Rolex. Sådär, att det kommer en limiterad Omega, det vet vi. Det är sen gammalt. Det behöver inte ens vara Basel.
Nej.
Och de kan vara jättefina, såklart. Men Rolex, jag tror inte de kommer göra någonting med Sidweller mer än att. Nej, jag tror inte de kommer göra någonting med Sidweller. Och så tror jag att de kommer släppa en GMT Master Coke.
Alltså ingenting med Sidweller?
Ingenting med Sidweller.
Alltså ingenting alls?
Nej, jag tror de kanske kommer ta bort Deep Sea.
Ja, men det är precis. Okej, okay. Och så gör de en Coke GMT.
Yes.
Det är din. Yes. Okej. Okay. Alltså, nu skulle jag fekta mig och säga att jag tror att de kommer göra någonting med Sidwellen, för det är ganska övertygande att de kommer göra. Men det vore ju lite förmätet att ta det. Nu kommer folk verkligen såga mig längs folknölarna här. Men jag tror att Drolis kommer göra sin första fullkeramiska klocka.
Oj.
Ja, det tror jag.
Ja. Varför?
Därför att de är fantastiskt duktiga på keramiska material.
Mm.
Tudor kom ju med sin Black Bay, keramiska förra året. Och kanske var det för att testa vattnet lite grann.
Mm.
Och sen tror jag lite grann att Rolex, ja men Rolex är Rolex och det är verkligen Rolex och alla andra. De är ju så dominerande i den här branschen. Men jag tror ändå att de känner sig lite så att de måste prestera någonting och göra någonting lite mer liksom out of the blue lite grann.
Federico tror att de kommer göra någonting med sidvärlden. Jag tror att de inte kommer göra någonting med sidvärlden. Vi tror båda att det kommer bli en GMT Master, Coke eller Pepsi i stål.
Mm.
Ja.
Och jag tror på en fullkeramisk Rolex-modell.
Ja, nej men okej. Men då har vi faktiskt, då har vi lite spekulation och betting, om än bara om Rolex.
Mm.
Men ändå, det är faktiskt det är roligt att spekulera om just Rolex. Nytt år, nya tag, men vissa saker består. Vissa saker är statiska. Historiestunden är statisk. Och idag ska vi prata om Zenit El Primero.
Precis.
Någonting som ligger dig varmt om hjärtat, Federico, om jag förstått det rätt.
Ja, det gör det faktiskt. Zenit är ju ett märke som kanske mer än något annat förknippas just med ett urverk.
Mm.
För El Primero är just ett urverk. På 60-talet så var det lite av en kapplöpning att tillverka just mekaniskt, automatiskt kronografverk. Och ett integrerat sådant. Och för er som inte vet så är det, man skiljer på integrerade kronografverk, det vill säga att kronograffunktionen är integrerad i det övriga verket. Till skillnad från ett kronografmärk där kronografdelen är påbyggd som en modul. Och 1969 så presenterade Zenit El Primero som det första automatiska kronografverket med datum, och det var även ett highbeatverk. Så istället för 28 800 svängningar, vilket är liksom kutym idag på de flesta, så är frekvensen 36 000 svängningar per timme. Vilket betyder att du får en högre precision i själva kronografen. Det är en ganska spännande historia kring hur tillkomsten sker och vad som skedde sen. För att 1969, alltså början på 70-talet, kvartskrisen, alla japanska kvartsverk som flödade in och nästan tog koll på den mekaniska tillverkningen av armbandsur i Schweiz. Så det var ett väldigt, väldigt dåligt läge egentligen att lansera ett sånt typ av verk. Och det var kris för Zenit, kris för hela branschen. Och 1971 så såldes Zenit till amerikanska ägare. Så mellan 1971 och 78 så ägdes Zenit av amerikaner. Och någonstans där 73-74 så fick ledningen i Schweiz order om att nu skrotar vi all mekanisk tillverkning. Slänger ritningarna, säljer maskiner och stansverktyg och så vidare. Och så får vi... Nu är kvarts ur, det är det vi ska satsa på här. Det är det som är framtiden, nya teknologin. Och då var den här som hette, han är död nu, Charles Vermont, som var chef för deras tillverkning just av Primeroverket. Det där tyckte inte han om, så han skrev ett brev till amerikanska ägarna och bad dem att inte göra det här. Han trodde att det fanns en framtid för mekanisk tillverkning. Men det fick han ju ingenting för, utan ordern var fortfarande att göra sig av med det här. Och det gjorde han inte, utan han bevarade alla ritningar, alla verktyg, maskiner och så vidare uppe på vinden. Jag har faktiskt varit där, jag var där för några månader sedan. Och jag alltid, inom fine watchmaking är ju storytelling en väldigt stor grej. Och mycket av det tycker man att det där måste man liksom, gömma grejer på en vind. Det är väl inte svårare än så att öppna upp dörren och sådär liksom. Mm. Men han murade faktiskt igen då. Jag har varit där på plats och sett det här liksom.
Faktiskt väldigt, det känns väldigt överarbetat.
Ja, nej, men det var, så det gjorde han.
Ja.
i sin aversion mot det här beslutet av de amerikanska ägarna. Och vi ska lägga ut en bild sen på Instagram. Jag har en bild på den där jag står där.
På dörren?
Ja, på dörren. Ingången där. Sen så, det här funkade ju inte alls. Amerikansk-svensk mentalitet och senigt folket i Lelock var ju inte alls, kunde inte jobba kvarts. Så här funkade inte. Så att 1978 så såldes företag tillbaka till schweizare. Och i början på 80-talet så var intresset började spira för mekaniska ur igen. Och Edel fick nys om att de ville göra en kronograf. De hade inte möjligheter med eget verk. Så att de fick nys om att Zenit hade kvar delar och kompletta verk. Så de kontaktade Zenit och då fick de köpa Primera-verk och delar till Primera-verk. Och det här var 81, tror jag. Och Zenit hade så många verk så att de kunde leverera i 3 års tid till Edel. Och i samband med det här 1982 så i Rolex ska de hitta ett nytt verk till sin Daytona. Det var ju Valeo 72, helt manuellt mekaniskt verk, och de ville uppgradera där till ett automatiskt verk. Så att de kontaktade via omvägar Zenit och förhörde sig om de kunde använda det verket. Och det enda krav dock Rolex hade var att Zenit måste ha en produktion som var igång. Den hade legat ner i 10 år ungefär. Och kunde Zenit då få igång sin produktion så skulle Rolex lägga en ganska stor order. Och tack vare att Charles Vermont hade kvar ritningarna, hade kvar hela liksom den tekniska infrastrukturen, så kunde Zenit ganska snabbt komma igång med tillverkningen av Primera-verket. Och 1986 så levererade Zenit de första urverken till Rolex. Vad Rolex gjorde var att de modifierade verket. De drog ner hastigheten från 36 till 28 800. Mer för att det var anpassat till Rolex service. Förmåga att göra service och infrastruktur de hade kring det. Så de drog ner det där med det och tog bort datumhjulet där också. Och 1988 så lanserade Rolex 16520 Daytona med det nya Zenit-verket. Anledningen till att de kunde komma igång så snabbt var just att Charles Vermont hade sparat allting och tagit ett eget initiativ. Så det är lite spännande historia kring det där. Och det är rätt kul att få besöka vinden och se det här och
så. Bilder ska vi se. Går det att se i bildtråden?
Absolut.
Mycket kul och intressant story. Och där är det väl dags för oss att börja avsluta dagens avsnitt. Tack så mycket Federico, superkul. Vi kommer också vara tillbaks efter Basel. Så att, ja, tack för idag, så hörs vi igen efter Basel.
Vad var det vi slog vad om igen?
Du, jag kom inte ihåg.
Nej, bara så till dig. Jag tror på en keramisk Rolex-klocka. Och du tror att det inte händer någonting med Sidwallen.
Ja, precis. Ja. Precis.
Så vi glömmer koken, för där är vi ganska överens om att...
Ja, sant.
Vi tar 500.
Ska ta 500?
Ja, 500. Så det känns lite... Alltså, det är så här, lite så här.
Man hade kan inte ropa
ja, för att ta. Ja, men jag får inte med ut ikväll
och ta den. Ja, okej. 500 kronor. Ja. Daniel är bettingdomare.